hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Hajar du?
Jajamensan.
Vi har ju i våra tidiga avsnitt pratat lite om bolag och vi har pratat lite om tvister, hur man får betalt och lite sådana saker. Och idag ska vi prata om någonting som jag fördjupade mig i faktiskt på juristprogrammet avtal.
Det stämmer.
Vi ska titta lite på vad är ett avtal, vi ska prata lite om hur man ingår avtal. Och vi ska även kika lite på vilka saker man ska tänka på när man ingår avtal. Vad är ett avtal, Ida?
Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra fråga. Men jag vill nog ändå säga att vi kan göra det väldigt enkelt och säga så här att ett avtal är en överenskommelse mellan två personer eller företag om någonting. Det kan ju vara, man får ingå avtal om nästan vad som helst så i svensk lag. Men ett enkelt exempel på ett avtal är ju om jag säger så här: Tasso, du får köpa min cykel för 100 kronor.
Då har du gett ett så kallat anbud
då
till mig.
Då har jag gett ett anbud. Och om du då säger, ja visst, det är en bra pris, det är en fin cykel liksom. Jag betalar 100 kronor för den, jag vill gärna ha den.
Då har du fått en accept.
Då har jag fått en accept. Och då har vi en överenskommelse om att du ska köpa min cykel. Och det är ett avtal.
Och då hamnar vi i den fina lagtexten, avtalslagen.
Precis.
Vill minnas att den är från 1936.
Ja, det är något sånt.
Jag skjuter lite i höften nu, en killgissning.
Vi kommer inte att citera den.
Nej.
För det är så svårt.
Nej, ja. Men det finns ju ett krav där. För att man ska kunna hamna i avtalssituation så ska det finnas ett anbud och en accept. Och det har vi fått då genom att du erbjöd mig cykeln för 100 kronor. Och jag sa, jättegärna, jag köper den för 100 kronor.
Helt rätt.
Men behöver jag ha betalat för cykeln?
Nej, det behöver du inte egentligen, utan då kommer vi in på om avtalet är fullgjort. Alltså om vi följer våra prestationer som man kallar det. I det här avtalet med cykeln så är ju då min prestation att jag ska överlåta cykeln till dig. Jag ska sälja den till dig. Jag ska helt enkelt överräcka cykeln till dig om man säger så. Mm. Och du ska betala 100 kronor. Det är din prestation. Så vi har varsin prestation i avtalet. Så när jag har överräckt cykeln till dig och du har betalat 100 kronor till mig, då har vi fullgjort vårt avtal om att du ska få köpa min cykel.
Och bara för att göra det ännu tydligare, det skulle egentligen kunna vara så här att Ida erbjöd mig cykeln mot att jag utförde en prestation, att jag skulle springa Stockholm Marathon, så får jag Idas cykel.
Ja, det vore ju jätteroligt för mig att se, så det vore ju värt många pengar. Så det var ett
cykel.
Bra förslag.
Ja.
Det vore värt,
ja, med tanke på att jag var ute och sprang i morse så i Stockholm Marathon väldigt, väldigt långt borta.
Ja. Ja. Ja, men så det är en bra idé.
Nej, men och det är ju också en form av avtal. Skulle jag bli erbjuden att Ida skulle säga att Tasso, du får min cykel om du slutför Stockholm Marathon. Och jag säger ja, det kör vi på. Och jag slutför Stockholm Marathon, då behöver jag inte betala, utan då är det ju ett avtal också. Så att man kan ju avtala om en prestation hos motparten också, där man köper och säljer med.
Helt rätt.
Så att det inte bara är pengar, tänkte jag. Så att vi tog det exemplet också. Det kan ju vara utbyte av tjänster. Du får nyttja vårt varumärke mot att du gör det här och så vidare. Mm. Så man behöver inte alltid erlägga pengar.
Nej.
Och utbyta egentligen. Det man utbyter är ju prestation i det fallet.
Så är det. Så är det.
Och Idas prestation i det fallet blir ju att ge mig cykeln. Och min prestation blir ju då att springa Stockholm Marathon. Behöver ingen cykel. Kanske ska kan jag få cykeln innan jag springer Stockholm Marathon, så kan jag cykla Stockholm Marathon. Då finns det en chans att jag klarar det.
Du cyklar bakom den där sopbilen. Som
ja, precis innan sträcket där de samlar upp dem som inte orkar. Det skulle vara.
Föser
jag skulle,
in dem.
Jag skulle ligga precis i slutet. Ja, det är det jag är mest rädd för, tror jag. Jag tror att jag någonstans skulle kunna harkla mig genom Stockholm Marathon. Men jag skulle skulle kunna vara livrädd för det där sträcket som samlar upp när det går för sakta.
Usch, hemskt. Ja. Mm.
Men okej, okay. Så egentligen krävs det ett så kallat anbud, att någon vill sälja eller köpa någonting. Det kan ju vara att Ida, jag vill köpa din cykel för 100 kronor. Får jag göra det? Och du svarar ja. Det blir också ett anbud. Mitt anbud är att jag har efterfrågat att köpa din cykel, och din accept blir ju då självklart ja eller nej. Men då tänker jag, det finns ju en hel del problematik i det här. För att skulle vi hamna, som vi hamnar ganska ofta i processer i tingsrätten och avsaknad av avtal är någonting som är väldigt, väldigt vanligt. Det är inte avtal i sig, utan det är väl avsaknaden av dokumenterandet av avtal. För att det är ju lite det vi får när vi går in i butiken till exempel. Vi får ett kvitto som bekräftar att vi har fullgjort våra prestationer.
Ja.
Vilket i sin tur är en form av har bekräftat vår avtalsbundenhet. Mm. För att du skriver ju inte på ett papper för att köpa någonting i butiken. Nej. Utan du har fått ett pris av butiken, du har betalat och sen har du kvittens på att köpet är genomfört. Mm. Och det vanligaste sättet som vi ser, det är väl att man har haft massa diskussioner för det. Man har ingått avtalet, man har förhandlat och man har mejlat och man har ringt och man har haft möten och man har haft teamsmöten och allt möjligt. Mm. Och sen så säger man, skakar man hand och säger man, bra, nu kör vi. Mm. Och sen glömmer man bort den här lilla detaljen att skriva ner allting som man har kommit överens om.
Ja.
Och då har vi ju ett bra tips.
Det har vi. Och det enklaste sättet, och jag menar, det här är ju svårt att säga liksom. Det finns ju 1000 olika sådana här överenskommelser som ni förstår. Exemplet med att man går och handlar, det är ett avtal att man köper mjölken för 10 kronor eller vad det nu
var
är.
Billigt.
Det var billigt. Ja. Okej, ja, jag kollar inte mycket mjölkpriserna.
Det går bra nu.
Det går bra nu, vet du. Ja. Men så här, så att i vissa fall är det naturligtvis så att man behöver kanske ha ett skriftligt avtal som är ganska omfattande. Men i många fall skulle jag säga att det räcker ganska långt att faktiskt skriva ner i ett e-postmeddelande. Man kanske har ett möte, man pratar om vad man ska göra, man kanske tittar på vad man ska göra också. Det kanske är något praktiskt som ska göras, man kanske har en liten hantverkare, hur det nu ser ut. Att man då faktiskt sen skickar ett mejl där man bara skriver då så här att i enlighet med vad vi kommer överens om idag så ska det här och det här arbetet utföras till det här priset på den här tiden, vad det nu är man har kommit överens om, va? Och så avslutar man med tacksam om du bekräftar detta.
Och det ska man ju göra relativt tätt in på överenskommelsen. Man kan inte komma med det 5 månader senare eller en vecka eller 2 veckor senare.
Det här gör man ju i bästa fall samma dag faktiskt skulle jag säga, som man har pratat om de här sakerna. Men så snart man då har den här bekräftelsen på det här som man har skrivit i e-postmeddelandet, då har man ju en dokumentation som man kan visa upp för någon annan än den här som man har kommit överens med. För det är ju lite där som du säger som vi ofta hamnar, va? Att man har pratat, man har diskuterat, men allting har inte skrivits ner. Och då blir det ju jättesvårt i efterhand att bevisa vad som är avtalat helt enkelt. Om det bara är 2 personer emellan och man i efterhand inte verkar vara överens om det. Det är ju en jättevanlig tvist, så kan vi ju bara säga.
Nej, men
supervanlig.
Det är den. Ja. Det händer väldigt ofta. Och det jag tycker vi stöter på också, det är ju om man då har dokumenterat. För det är ju, det man kan säga, det man gemene man tänker sig är ett avtal i ett papper som man skriver under och bekräftar med massa villkor, och det står att Ida ska göra det här och Tasso ska göra det här, och om Tasso inte gör det här så ska han betala så här mycket, och gör Ida inte det här så ska hon betala så här mycket, och hur man säger upp allt. Men det är ju egentligen bara en formalia kring vad man har kommit överens om. Liksom en bekräftelse på att det är det här vi är överens om. Pappret är ju ett bevis på att vi har ett avtal.
Ja.
Det är ju inte egentligen det själva avtalet, utan det är ju, bekräftar ju det vi har kommit överens om.
Mm.
Och det jag märker och jag trycker på i mitt arbete mycket med mina klienter, och jag vet att du gör samma sak, det är ju att ändrar man någonting, man kommer överens, men det här funkar, samarbetet har funkat jättebra, men nu måste vi höja priserna för att det kostar oss lite för mycket, vår marginal blir uppäten av inflationen, säger vi, och då ändrar man prissättningen, och så har man kanske ringt och sagt nu priserna i år blir lite högre, och har man inte reglerat det avtalet så kommer man, ja men det är lugnt, vi höjer i vår ände så det är lugnt, ingen fara. Och sen så kommer man något år senare och bara, just det, vi gjorde den här prisändringen, men det står inte någonstans. Då är vi tillbaka i det här. En mail räcker för att bekräfta att man har gjort prisändringen. Alternativt är att man uppdaterar det befintliga avtalet med ett tilläggsavtal. Och det tycker jag är ganska vanligt förekommande, att man missar.
Ja.
Och framförallt i avtal där man har samarbetat med någon i många år. Det är en underleverantör eller en samarbetspartner eller vad som helst som man jobbat länge med. Som man är lite tjenis med. Man är lite bolare. Och man säger, ja men du, Ida, fan, vi behöver lösa det här nu. Jag behöver höja priserna, eller vi är sena med leveransen, eller vi skulle liksom behöva flytta lagret hit eller vad som helst. Och så dokumenterar man inte det, för man är ju kompisar, man är överens, men det är oftast när man inte är kompisar som man behöver det här lilla pappret eller lilla beviset på, för det är då man nyttjar avtalet, annars hittar man ju aldrig avtalet.
Nej. Och jag tror att man ska tänka så här, att jag tror inte alltid att det är så att av personer eller företag hamnar i tvist för att man försöker lura varandra eller så. Utan jag tror ibland att det faktiskt är så enkelt att man har inte riktigt förstått vad den andra har menat. Det kan faktiskt vara så. Att man har jobbat ihop länge och man kanske tänker att ja, men det här vet den här personen eller de fattar att det går till så här.
Vi har alltid gjort så här.
Ja, och det där är lite farligt. Mm. För att, och det är så lätt att bara skriva ett mejl och bara få det här bekräftat från den andra att nu har vi kommit överens om att vi höjer priset med 10 kronor. Alltså det är liksom en otroligt billig försäkring i jämförelse med vad en tvist kostar. Liksom. Så att det där tycker jag är ett jättebra råd. Sen skulle jag vilja säga så här. När behöver man, det kanske är en fråga som man ska ställa sig, när behöver man faktiskt ha ett skriftligt avtal? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Men jag skulle säga att någonstans så handlar ju det om vilken risk du tar. Alltså vad är värdet av det här som du träffar avtalet omkring? Ja, det är klart, cykelköpet, ditt och min cykelköp där, det är väl lite orimligt att vi kanske ska liksom ta in någon annan advokat som ska skriva det. Men
ja, det vore jobbigt.
Det vore ju jättejobbigt för oss. Ja. Mm. Men så snart man kommer, där får man ju titta på sin egen verksamhet också lite grann. Vad har man för omsättning? Vilken del av omsättningen är det här? Hur stor risk tar man? Om man inte skulle få betalt i det här, klarar man det? Alltså någonstans måste man titta lite på de faktorerna och bedöma lite så här, när behöver jag ta in någon som upprättar ett riktigt avtal?
För många av våra klienter kan ibland dra sig lite för att släppa in oss i ett tidigt skede att vara med i avtalsförhandlingarna för att de tycker att det kan bli för dyrt.
Ja.
Och det är väl lite gemene mans syn på vårt yrke också att det kostar mycket. Men jämför med vad det kostar när du bråkar om avtalet sen. Och är du villig att ta den risken, fine, då kan du göra det. Men fram tills dess så behöver du nog fundera både en och två gånger om det inte är bra att faktiskt uppdatera avtalet. Är det en stor uppdragsgivare till exempel som man jobbar mot som står för 60% av omsättningen? Kanske är bra att ha allting dokumenterat. För skulle det hända något så sitter du ganska duktigt i skiten.
Det skulle jag säga. Och där vågar man ändå säga så här att om du tänker, det är en tvist om ett avtal och det där, vad det gäller tvisten så har det ju väldigt liten betydelse vad avtalet var värt, om man säger så.
Ja.
Alltså ett avtal om utförande av en tjänst som kostar 200 000, tvisten, om du går hela vägen till huvudförhandling och allting, kommer ändå någonstans att landa på 200-300, någonstans där, lite beroende på. Så att i det perspektivet så är det ju så här, givetvis så har man egentligen råd om man tittar på det på det sättet, för risken är ju enorm i det fall att det blir en tvist naturligtvis, och många som hamnar där kan inte ta risken utan får helt enkelt bara acceptera att nu fick jag hälften betalt eller 70% betalt eller ingenting betalt, för att man har faktiskt inte råd att processa om det här.
Nej, men och det man kan säga som jag brukar säga till mina klienter som jag har kontakt med när det kommer till avtal, det är ju att har man kommit överens muntligen och det var ett tag sedan, nej, men då får vi väl skriva det på ett papper och säga att det här datumet kom vi muntligen överens om följande, och det här pappret eller avtalet eller dokumentationen avser att bekräfta detta, och så skriver man en liten harang kring vad man har kommit överens om, och så skriver båda under det. Då har man ju egentligen formaliserat det muntliga avtalet som man har haft. Men vi var inne lite på det tidigare, om man skulle ändra villkoren i ett avtal.
Mm.
Man kommer överens om att nu ska vi leverera 3 dagar i veckan istället för 2.
Ja.
Och man skriver ingenting utan man gör det här muntligen och båda och det bara löper på. Det är inga konstigheter, man är inte oense om det och det finns inget. Då har man också ingått ett avtal.
Det har man absolut. För då, ja, dels så har du ett avtal från början. Det hjälper ju till i det här exemplet som du tar, så att säga. För att det finns ett avtal.
Exakt.
Om till exempel att utföra en leverans eller någonting av någon produkt eller sådär. Och då ska man öka leveransvolymen bara. Och då skulle jag säga att där blir man bunden efter ett antal leveranser under vissa förutsättningar. Men jag skulle generellt säga att då blir du bunden till det. Har man liksom ökat leveransvolymen och motparten inte säger någonting, då är man bunden av det, så att säga. Så det är viktigt att komma ihåg i avtal också att du kan bli bunden av ditt handlande. Det är liksom
det konkludenta
för att använda ett fint juridiskt ord.
Mm.
Men helt enkelt är det ju också så att hur du agerar mot den som du har ditt avtal med har betydelse. Och det är ju så bland annat på grund av att det finns något som kallas för en avtalslojalitet. Man får liksom inte sitta och ta emot 5 apelsiner i veckan och betala samma pris fast man har kommit överens om att man bara skulle få 3. Och sen säga att nej, men jag ska inte betala för 5, jag skulle bara betala för 3. Så får man liksom inte agera, utan då får man ju säga att nej, men stopp. Jag skulle bara ha 3 apelsiner, nu har jag fått 5, så det är 2 för mycket. Så jag skickar tillbaka dem. Liksom. För de vill jag inte ha, det är inte vårt avtal.
Exakt.
Helt enkelt. Gör du inte det, då blir du bunden av det och då kommer du bli tvungen att betala också.
Och det gäller ju framförallt vid situationer vid muntliga avtal, skulle jag säga att det handlandet är ju det som kännetecknar om det har föreläggat ett avtal eller inte. Det kan ju vara, nu ska vi inte ge oss in i arbetsrätten, men att man börjar jobba på en arbetsplats och man får lön och man inte skrivit på något anställningsavtal, men man har fått en lön utbetald, så är det ju som att ses som en anställning för att man har utfört det arbetet och man har fått en ersättning för det, trots att man inte har ett papper påskrivet som ett anställningsavtal. Det tror jag att man skulle vinna ganska mycket framgång på.
Ja, det gör man.
Ja. Mm. Arbetsrätt är inte mitt område, men jag är väldigt säker på att det är så det fungerar.
Mm.
Men även inom vanliga avtal, leveranser eller överenskommelser, man ringer, man behöver avropa ens vanliga leverantör av tvättmedel har slut i sitt lager. Så jag behöver ringa till nästa leverantör av tvättmedel och säga hej, jag behöver ha 100 kilo tvättmedel de närmaste 4 månaderna.
Mm.
Och de skickar över 100 kilo tvättmedel i 4 månader. Och så säger jag efter 4 månader, nej men vänta nu, jag har ju min leverantör, jag vill inte ha det här.
Mm.
Om man har tagit emot det, precis som du säger, då har man ju liksom försatt sin situation där man har avropat någonting, de har levererat och sen har man muntligen kommit överens om det.
Ja.
Och det där är svårt.
Mm.
I många fall så har man ju problemet med leveranser, men det ska vi inte gå in på idag, men när man kommer överens om saker så har man en tredje part som levererar och lite hur långt avtalet sträcker sig, men jag tycker vi håller oss till den enkla delen egentligen. Vad är ett anbud, vad är en accept, hur kommer man till ett avtalsslut som det händer, som det heter, så hur man kommer fram till det. Det jag funderade på mer, nu har vi gett bort lite tips här om hur man kan tänka när man har gjort ett muntligt avtal tidigare och man vill dokumentera det. Det jag märker är många bokföringsbyråer och revisorer numera efterfrågar en hel del underlag på avtal i större utsträckning än vad man gjort tidigare.
Okay.
Många muntliga avtal som har löpt på, nu vill de ha lite mer. Och jag tror att det kan ha mycket med penningtvättsregler att göra. Fler saker kräver dokumentation.
Mm.
Då. Så muntliga avtal kommer ju fortsätta att gälla på samma sätt. Men det kommer nog behöva dokumenteras i större utsträckning.
Men det är ju ett väldigt bra tips som du lämnar där. Att, jag menar, har man en överenskommelse som är muntlig, det har löpt på och allting är bra, Så finns det ju ett sätt att göra att dokumentera överenskommelsen i efterhand på det sätt som du säger, att man skriver att ja, vi kom överens det här och det här datumet och nu dokumenterar vi den överenskommelse som vi träffade då. Det är ju ett väldigt bra sätt att hantera den frågan. Det som vi ibland kan möta som inte är ett bra sätt att hantera den frågan på, det är att man då upprättar liksom ett avtal i efterhand.
Och skriver ett datum som är långt tillbaka i tiden.
Mm. Ja, det får man ju dels inte göra egentligen, men det är också så att det riskerar ju att orsaka en massa problem, för att man inte riktigt tänker igenom att ja, men den här datumet för 6 månader sedan, hur såg allting ut då? Man missar någonting som gör att det här liksom inte riktigt stämmer sen. Det har vi sett ganska mycket exempel på. Så det är inte en särskilt bra idé, utan då får man istället skriva precis som du sa, att man bekräftar att det här har man träffat tidigare, men man dokumenterar det skriftligt här och nu mellan de här 2 avtalsparterna.
Och det är precis lika bindande som vilket, alltså dokumentet är egentligen bevissyftet. Det är ju inte mer än det. Det handlar ju egentligen om att bevisa vad man är överens om. Och det är ju bra för båda.
Ja.
Det finns ju liksom inget dåligt i att dokumentera överenskommelsen.
Nej, det gör det inte. Och det är precis som du är inne på. Det behöver ju inte heller vara bara för att det ska bli en tvist. Utan det kan ju vara för att man har en tredje part ofta. Mm. Som av något skäl behöver kunna se på det här. Och det är inte så praktiskt då att du måste ringa din avtalspart som ska berätta det här. Det håller liksom inte. Utan du behöver ha en dokumentation som du kan visa upp för någon utomstående helt enkelt. Så det är inte så... Och det här, någonstans hamnar vi ju också i det här som faktiskt, du pratade om det, att ja, det är inte så ovanligt att vi lite grann får höra att ja, men det är så dyrt och det kostar så mycket och man vill inte ringa advokaten. Men det skulle jag vilja säga så här, att i många fall så kan man ju faktiskt lämna lite tankar och råd bara på telefon. Det kanske inte måste bli liksom jätteomfattande, utan man kan skicka med lite tankar på vägen. Men jag skulle säga också så här, att man måste också tänka lite på det här sättet att man kan tjäna pengar med juridiken också. Tar du in en bra advokat som tittar på ditt avtal, så finns det också en väldigt stor möjlighet att advokaten hittar någonting som faktiskt kan bespara dig pengar. Som kan titta på den här affären som du håller på att göra och säga att ja, fast du här liksom, kanske till exempel finns en fråga om GDPR som ni behöver reglera er emellan. Vem ansvarar för det? Finns det personuppgifter? Hur ska vi hantera dem? Och det är ju i sig en kostnadsfråga och en riskfråga. Det finns tusentals sådana exempel jag kan ta. Men det ska man inte heller glömma. Det handlar inte alltid om att du bara betalar för juridiska tjänster för att du inte ska hamna i tvist eller för att du liksom som någon typ av försäkring. Utan ibland så kan du också tjäna pengar på det sättet.
Och det tänker jag att det där händer ju och händer oss väldigt ofta, skulle jag säga, att man får frågan, kan du kika på det här avtalet?
Ja.
Men det har vi faktiskt tänkt att vi ska ha ett helt avsnitt ja. Om separat. Men jag gillar tanken, för att många tänker att det kostar mycket pengar, men det är en investering och en säkerhet. För att det man kan säga också, skulle vi göra fel, att det blir försämring, då har vi en försäkring som går in och täcker det. Så att man minimerar ju sin risk väsentligt. Och ett avtal som kan vara värt flera miljoner är väl ganska tacksamt om någon tittar på.
Verkligen.
För pengarna i sig är ju väldigt, väldigt orelevanta i det avseendet. För att bara ha tryggheten och kunna sova gott om natten och veta att skulle det vara någonting så har jag ett skydd. Och det var lite det vi pratade om i första avsnittet egentligen, om skyddet som det finns hos, och skillnaden lite på vilka försäkringar och sånt en advokatbyrå har jämfört med andra.
Ja, det stämmer. Men om vi sammanfattar då, vad har vi sagt nu? Vi säger att avtal, det kan man ju träffa lite hur som helst.
Ja.
Men det är ju väldigt bra om man försöker dokumentera på något sätt i skrift. Och det lättaste är kanske att man skickar ett mejl då och bara bekräftar och ber sin avtalspart säga att ja, men det stämmer, det var det här vi kom överens om. Så har man det.
Ja.
Så att,
det är väl det absolut enklaste. Sen finns det alltid möjligheten att skriva ett avtal.
Och
skulle man ha glömt att göra det nu när man har lyssnat på den här podden, så finns ju det andra tipset om att man kan faktiskt skriva att vi muntligen har kommit överens om om man nu inte har datumet exakt, men i januari 2020 säger vi att det här X ska leverera till Y eller, och så vidare, och det har fortlöpt fram till idag, och vi vill nu bara bekräfta detta avtalet genom det undertecknande av det här, och det är liksom inte svårare än så, det är en liten harang och lite innehåll. Så att det är väl egentligen de tipsen vi skickar med idag. Och nästa avsnitt har vi inte riktigt bestämt exakt vilket det blir. Vi kommer ha ett avsnitt om visselblåsning, där vi kommer prata lite om lagen om visselblåsning som har trätt i kraft på grund av ett EU-direktiv. Vi kommer prata om upphandling ur ett leverantörsperspektiv i det här fallet. Hur man ska tänka som leverantör. Vi kommer ha en gäst, Isak, som jobbar med upphandling hos oss. Och vi kommer även att prata om något som jag stöter på ganska ofta, är ju den här frågan. Kan du titta på ett avtal åt mig? Vi ska signa imorgon. Och så ska man köpa in och så ska man köpa in sig i något bolag med flera miljoner kronor.
Ja, det ska vi prata om.
Det ska vi prata om.
För det måste vi ta.
Då brinner greken till.
Ja,
då.
Ja.
Då blir jag,
det blir allvarligt.
Ja, då blir jag ledsen. Mm. Eller ja, jag blir mest ledsen för att jag inte har pengar att kasta i sjön. För det är lite det man gör om man inte vill vara säker på vad man gör sig in i. För oftast har man inte så bra koll som man hoppas. Bra! Vi tackar för idag och tack för att ni lyssnade. Och hoppas att ni fick med er några bra tips i alla fall.